I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen. I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Välkomna till podcasten som heter Gry och Anders med gäster, dock minus Anders för tillfället.
Ja, men han var tvungen att kyla. Men han har varit med på hela inspelningen av podden.
Precis. Anders, Malin Stenbeck som vi kallar praktikant Malin på radion. Och jag, vi har träffat ingen mindre än Pernilla August.
Hollywood star.
Verkligen, och så fort vi var klara med det var Anders tvungen att dra som en avlöning. För han har ju ett jobb på restaurang också att sköta.
Det har han.
Han är som en liten jonglör.
Man får aldrig glömma att han är en human being, being human också.
Jonglör som de säger på cirkusen.
Jonglör.
Vi har precis träffat Pernilla August och hon är ju en... Det känns som att vi säger det här nu nästan varje vecka, men hon är ju fantastisk.
Men det är inte det helt sjukt? Det kan jag känna med den här podden, att man säger alla människor du sätter nu och pratar med i en timme lite drygt, är ju toppen, nästan. Ja. Alltså att alla har ju något.
Tycker så mycket om Pernilla August. Ja. Jag får sitta och äta mat och prata med henne jättelänge.
Dricka vin kanske.
Ja, och hon är ju alltså... Har ju alltså varit på film och teater sedan 1975. Det började med Gilead. Hon tog sig under den stora Ingmar Bergmans vingar. Och har spelat i hans grejer. Och har liksom gjort allt från det till Darth Vaders mamma. Som vi också kommer nämna lite igen lite senare här förstås.
Vi den kunde inte låta bli. Vi ville ju inte.
Änden i slutet höll vi på att vänta.
Men nu är hon ju då högaktuell med Hjalmar Söderbergs. Filmatiseringen av Hjalmar Söderbergs Den allvarsamma leken.
Och när vi nu träffade henne så var det precis efter premiären och hon var helt medtagen efter att ha visat den för första gången för svensk publik. Men den har ju nu, har vi fått veta i efterhand, fått lysande recensioner.
Förstås.
Ja, och den, man vill verkligen gå och se den.
Ja, jag ska faktiskt göra det. Ja.
Innan ni ska få höra på detta lilla möte så ska vi tacka våra sponsorer Branäs, som är alltså den skidorten i Värmland som har blivit utsett till bästa skidort för barnfamiljer. Av stora barn som semesterpriset, det är ju fantastiskt, det är ju grattis.
Ja, stort grattis. Och de är generösa som tusan. För via våran podd då kan man vinna ett paket för 6 personer hos dem med boende, skiduthyrning och liftkort. Och det är 4 stycken såna här paket. Ah, 6 personer.
Du skämtar.
Nej, det är så oerhört lyxigt.
Det är värsta grejen. Hur gör man?
In på radioplay.se och så klickar man sig fram där till Gry Anders med gästerpodden. Och sen så svarar man bara på en liten fråga och skriver en motivering. Och sen är man med.
Alltså är det så att du som lyssnar på den här podden nu har kommit in någon annan väg än via Radioplay? Tänk om faktiskt, för att om du... Radioplay är ju då en sajt, men du kan ha den som app. Och i den appen finns massa radiostationer. Mix Megapol är en av dem, där vi sänder på morgnarna. Men där finns också massa podcasts. Och där är våran väldigt smidig att hitta fram till. Och så finns det massa andra. David Batra har en nystartad som du har lyssnat på. Oh, som
vad
du
bra den är. Superbra är den. Första, han gör den ihop med en tjej som heter Anna Salin. Och i första programmet gästas de av Nor El Refai, som är briljant och jättekul.
Ska lyssna på den idag. Mm. Jag vill också slå ett slag för, vad är poängen? Inte bara för att jag är gift med en av dem som gör den, utan den är riktigt bra.
Ja, även din mans kompis, Christian Ryck heter han, va?
Ja.
Är ju toppen.
Ja.
Vi ska också passa på att tacka vår andra sponsor.
Unionen Egenföretagare, som vi på radion ihop med Unionen Egenföretagare har en grej som vi ska kora en vinnare till snart. Där det alltså ni som har en affärsidé eller en uppfinning eller vad det kan vara. En verksamhetsidé. Man kan gå in och vinna 50 000 kronor som ett startkapital för att få förverkliga de här idéerna eller förädla. Och dessutom affärsjuridisk rådgivning av Unionen Egenföretagare. Så gå in på mixmegapol.se om du vill vara med och tävla om det. Men då är det lite brådis.
Ja, då får man rappa på.
Nu hörni, så ska ni få höra hur det lät när vi träffade skådespelerskan och Hollywoodstjärnan.
Och regissören.
Pernilla August.
Gry och Anders med gäster.
Är du med, Andy Pandy?
Yeah, man.
Yeah, man. Då säger vi välkommen till vår podcast till Mia Pernilla August. Hej!
Hej!
Hur är läget?
Ja, det är bra. Jag är lite trött. Lite sådär mör kan jag säga.
Du har precis haft premiär för filmatiseringen av Den allvarsamma leken som du regisserar.
Ja,
Och hur var det då?
Men det var fantastiskt. Och jätteläskigt. Jag tror att det är nästan den läskigaste kvällen jag varit med om. Jag var så fruktansvärt nervös.
Alltså
jag
var så... Varför då? Du har gjort succé och vunnit Guldbagge och allting.
Och har ju sett filmen. Ja, men alltså det... men du vet, att visa den allvarsamma leken som film för svensk publik. Eller för Stockholms publik och för kollegor. Och... Ja, det var så jätteläskigt och jättekul. Sen hålla tal och sånt där. Nej, men det är jätteläskigt. Skitläskigt var det. Men jätteroligt.
Och vad sa de då? Vad sa folk?
Ja, men det känns som att folk är glada faktiskt. Folk blev berörda.
Men kan man lita på en premiärpublik? Nej. Vi har hört nej. Det går inte alltså. Men är det någon du litar på då? Som du ser där? Eller någon i din närhet som du verkligen, den här personen säger som det?
Ja. Men det är ju liksom som det är. Det är ju också vad man tycker och vem man är. Det är liksom är ju, smaken är ju som
och det är inte alltid att en kritikerrosad film blir en publiksuccé.
Nej.
Det kan vara tvärtom också.
Ja.
Men du tyckte det var mer pirrigt att visa den här i Stockholm än vad det var i Berlin?
Åh, gud ja.
Det var rätt stressigt i Berlin också. Det kommer filmen precis färdig.
Ja, eller? Men det var ju liksom läskigt på ett annat sätt. Eftersom, ja, det var 3 dagar efter vi hade liksom låst den. Så att då var jag liksom helt hudlös. Liksom.
Vad betyder låst? Förlåt.
Alltså låst, när man stänger filmen. När man helt bestämmer, nu är den klar.
Jag har inte sett filmen, jag har bara sett trailern. Men hur får man till miljöerna? Alltså, det ser helt, den här måste jag se på en gång när jag tittade bara på trailern.
Ska vi ta helt kort? Om vi har lyssnare som inte nu hänger med här. Det är alltså en filmatisering av den klassiska boken Den allvarsamma leken. Och bara att ge sig på en sån...
Av Hjalmar Söderberg.
Ja, att ge sig på en sån klassiker är ju modigt. Till att börja med.
Eller dumdristigt. Börjar man ju undra nu sen. Var det så smart?
Den är skriven, vadå,
1912 tror jag den kom ut.
Ja. Och nu, filmatiseringen som du har gjort nu, som du regisserar, när utspelar den sig?
Den utspelar sig mellan 1902 och 12 ungefär.
Så den utspelar, du har inte gjort en modernisering?
Nej, gud nej.
Och då är det alltså de miljöerna du pratar om som jag sett i trailern då, vi som inte har hunnit få se hela filmen ännu. Ja. Men jag vill verkligen se den.
Ja, vad kul.
Och det ser ju fantastiskt ut. Det ser ju verkligen ut som förra sekelskiftet.
Ja, jag har ju Anna Asp som har gjort scenografin.
Så då är frågan.
Ja.
Ja, är det inte svårt? Jag förstår inte hur man gör riktigt. Är det inte svårt? För det ser ju inte ut att vara någon animerad. Alltså, ingen fusk.
Nej. Ingenting fusk.
Det är omlok alltså, och det är frasigt tyg och det är hattar. Och det...
Ja, visst.
Men kärleken är ju densamma den tiden och då. Det är väl det det handlar om, men eller hur? Det är dilemmat det att är. Inte att ge sig hän eller inte.
Precis. Känslomässigt har det inte hänt så mycket på 100 år. Även om vi har ju fått det lite bättre som kvinnor. Vi får ju ta hand om våra egna pengar och vi får rösta och vi får existera.
Ja, för det var ju svårare. Med mina föräldrars förhållande tror jag lite grann i alla fall. Mamma och pappa träffades ju då 45-50 där någonstans. Och mamma då ville ge sig iväg från mamma. Det gick ju inte, om hon nu ville det vet jag inte. Men hon hade inte chansen att ge sig iväg från pappa. För att hon hade inget jobb utan var ganska fast i sin roll som hemmafru. Och det är ju det som det här kanske belyser lite grann också ibland, eller hur?
Det är det jag också funderade lite grann på. När du läser en bok som är 100 år gammal. Och så ska man göra en film på, och man känner att det är samma existentiella frågor, det är samma relationsfrågor, samma. Känns det trösterikt för dig då att vi är alla samma? Eller känns det hopplöst att, vad fan, kan vi inte lära oss någonting av generationerna för oss?
Man ska säga både och. Jag tycker det intressanta är att det fortfarande är samma frågeställningar man ställer. Markel har en replik som är den äldre chefredaktören. Han säger, man kan inte välja sitt öde, utan det är ödet som liksom väljer.
Och kanske inte heller sin fru eller sin älskarinna.
Exakt, precis. Du kan den bättre.
Visst kan man det.
Det är mitt trailern.
Eller hur?
Och det du måste ta makten över ditt eget liv. Du kan inte skylla på ödet.
Nej, men det här är ju så intressant. Det är ju det som är så kul. Jag håller inte med Markel heller.
Nej.
Men det är det han säger. Och det är den problematiken som Söderberg på något sätt slänger upp i luften. Och den önskar man ju att människor pratar om när de går ut ur salongen. Jag känner mig helt delad i det. Jag är liksom... Halva jag är fatalist och tänker att it's meant to be liksom. Eller, och halva är, jag måste ta ansvar och välja i mitt eget liv. Men det är en intressant frågeställning.
Tog du tagit ditt eget liv när dina separationer, när du var gift 2 gånger då?
Ja, det har jag ju. Det tycker jag, man gör ju val liksom. Det gör man ju. Det gör vi ju alla.
Men det var ungefär 7-8 år med först Billy August 82-89 va?
Nej, först
förlåt. Jag vände på dem där, tror jag. Men så, det var 7-8 år som i alla fall med båda två.
Ja.
Och Gry brukar alltid säga en sak.
Va? Vad har jag sagt nu?
7 års.
Ja, 7-årskrisen. Ja, den klassiska.
Var det så?
Det är ju svårt att ta sig förbi 7-årskrisen.
Ja, tydligen.
Var det gift 7 år med båda gångerna?
Ja,
du ser.
Mm.
Men det, jag tror det var Mark Levengood som sa det, att man måste bara förbi 7-årskrisen.
Ja, jag tror också.
Det är det viktiga. Ja. Men det är svårt.
Om du är ett råd till yngre kvinnor och män som lyssnar på den här podcasten, ska man ge sig hän eller ska man bara stå ut?
Eller hur? Ja. Det var en liten fråga.
Ja, eller hur? Ja, vad fan.
Ja, men ändå
säga?
Lite. Du har viss erfarenhet.
Men ge sig hän, men man ska vara rädd om sig, vara rädd om sina val, vara medveten om att man gör val i livet. Men det är, alltså det där är så svårt. Det är ju också alla de här valen och kärleken i livet som gör oss till dem vi är. Som gör att vi blir vuxna människor.
Jag gick till en psykolog ett tag när jag mådde lite dåligt och annat. Mm. Och då berättade han för mig att han hade lite andra skådespelare. Jag är ingen skådespelare, men andra skådespelare som gick hos honom. Och sa han att Anders, skådespelare tänker oftast med magkänsla. Och det är jättebra i ett år, men det är inte så långsiktigt. Kan det här stämma in? Känner du igen det här?
Ja, kanske. Ja, men jag, alltså, för mig är magkänsla, det är intuition, det är ju mitt verktyg i yrkesmässigt också. Det har varit intressant nu, tycker jag, för jag känner mer och mer att det är mitt absolut viktigaste verktyg.
Men det är även i kärleken.
Det där är
jag vet inte, faktiskt. Ja, det är roligt, den här Markel då, som är den äldre mannen som på något sätt i filmen då, när ni ser den så kommer ni förstå. Det är sådär lite, nu känner jag såhär, jag har ju varit... När man har levt, herregud, jag är 58 år liksom. Men då har man ju levt, och mina barn är vuxna. Så att man har ju varit liksom på något sätt i Arvid och Lydias kärlek och det där. Men Markel är liksom den här lite äldre mannen som är lite tungsint och fortfarande drömmer om att finns det ett kapitel till liksom. Mm. Och där jag känner så, ja, den är otrolig, det är ju väldigt fin karaktär. Och Mikael Nyqvist gör den så underbart vackert.
Jag ville hänga mig kvar lite grann vid magkänslan. Jag och min man kan gräla lite grann om magkänsla. Jag menar att jag går på magkänsla. När det gäller jobb eller bekantskaper eller val överhuvudtaget. Nej, men jag vill gå på magen. Och han avfärdar magkänslan som lite skit. Han gör det lite för att provocera, men lite som skitsnack. För han säger att magkänsla, det är något man hänvisar till när det har gått bra.
Okej.
Okay. Bara att...
Mm. Nej, men det kan ju också vara, åh gud vad skönt att jag litade på min intuition. Att jag sa nej till det där.
För att det gick bra.
Nej, eller för att jag... Nej, det vet fan. Det är inte, håller inte jag riktigt
det är alltid, man tillskriver alltid bara magkänslan kloka val.
Ja, kloka val?
Ja,
ja det har du rätt i. Det har du rätt
man, säger, man tänker aldrig så här, jag gick på magkänslan och det sket sig.
Ja, och kolla, här sitter jag i ett knarkberoende.
Nej. Men jag gick på känslan och det var toppen.
Men det var magkänslan, för den faller vara med då.
Nej.
Förstår du vad jag menar?
Magkänslan är härlig att, ge sig, att just att ge sig hän och bli... I fallet om kärlek som filmen handlar om då, att,
ja, men om man ger sig hän, om man går efter magkänslan och så går man efter en kärleksrelation som går skitdåligt, då tillskriver man inte magkänslan det valet, utan då var det fan jag gick på och tänkte mig kuken. Fast, eller jag gjorde vad det här kan vara. Då var det inte magen som var inblandad.
Men livet kommer ju alltid i kappen på något sätt ändå, tycker jag.
Du Pernilla, vi brukar ställa frågor om de 5 första till våra gäster.
Ja.
Pernilla August, första jobbet.
Oj, första jobbet. Det var nog en kaffeservering på Saltsjöbadsbadet.
Långt innan det hette barista.
Ja.
Var det på nakenbadet?
Då var det delikat att bolla.
Det fanns ju ett nakenbad där ute.
Det finns fortfarande.
Ah, här och dambadet. Ah. Det här serveringen låg på mellanbadet. Första lägenheten.
Alltså där jag är född.
Nej, din första egna.
Min första var i den som jag... Nej, för fan. Nej, jag flyttade hemifrån till en rivningslägenhet på Odengatan med min bästa kompis när jag var 15.
Tror jag. Vad hade du för hyra? 16.
Alltså 200 spänn tror jag. Det var ingen dusch. Det var, jag har haft lite bråttom.
Men hur klarade ni? Då jobbade du på fiket och så?
Nej, då hade jag nog börjat jobba på långvården tror jag. Jag jobbade på Rosenlund.
Som 15-åring?
16 var jag nog. Jag tror fast jag var det. Men jag hade jättebråttom, jag har haft jättebråttom hela livet. Nu börjar jag ta det lugnt.
Första förhållandet?
Gud vad svårt. På riktigt så är det nog Miklas, min första man.
Första, första sorgen?
När mitt marsvin dog.
Ja.
Det var faktiskt det. Det var liksom hur man lär sig hantera sorg.
Ja.
Ja. Då var jag väl 10, 9. Ja.
Min 7-åriga dotter, hon har, jag har inte glömt att berätta för er, hon har ju startat en sån hamsterkampanj nu.
Men de har ju hund.
Ja, hon säger att det var Vincent som han ville ha hund. Hon ville ha hamster. Hon spelar det kortet nu.
Men har hon förstått att Vincents djur kommer leva bra mycket längre än hennes?
Har hon förstått att hamstern kommer vara vaken på nätterna? Så att hennes morgonarbetande mamma kommer bli ett psykfall?
Nej, det tror jag inte hon har förstått.
Detta får inte hända. Hon googlar hamstrar och hamsterburar. Och...
Men det är så märkligt, den där kärleken till djur. Är, alltså i den där åldern, det är på något sätt att vi lär oss... hantera kärlek på något sätt. Kärlek och sorg. Mm. Det är väl det som är meningen med
det. Jag har aldrig tänkt på det du säger. Det stämmer ju. Det är väl kanske därför man egentligen ska ge sitt barn något sånt där. Som
jag tror
inte,
det är bra.
Inte för evigt. Alltså, som
nej,
kan,
men precis. Ja. För det är liksom både det där att det är ett liksom gulligt kärleksförhållande och sen är det också sorgen när det försvinner.
Mm. Och vilken sorg det är. Jag hade ju då en tamrotta när jag var liten.
Ja, men eller...
Alltså jag var så jävla, grät i 3 dagar när hon dog.
Ja men jag hade, alltså det var panik. Det var så fruktansvärt.
Jag trodde aldrig jag skulle bli glad igen.
Det verkar inte klokt när man pratar om det. Det känns ju galet.
Vad hette?
Ett marsvin putte.
Nej, hur dog han?
Nej men alltså, jag tror att han åt ihjäl sig.
Ja, förfärligt. De gör ju
ja, förfärligt. Jag hade jätte för mycket mat. Det är så hemskt.
Minns du det första bröllopet du var på?
Det tror jag var min... dagmammas son när jag var brudnäbb. Jag var väl 6 år kanske.
Kommer du ihåg vad du på dig?
Det känns som jag var jättefin. Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg. Men jag borde väl ha varit fin.
Med härlig känsla också.
Ja.
Jag har ju aldrig varit gift.
Du har inte varit det?
Nej. Nej. Men du har varit gift då 2 gånger.
Ja.
Ja. Hur var det att gifta sig andra gången? Känns det lika på riktigt då? Eller är den där förtrollningen borta då? För man vet vad det handlar om.
Nej, det var på riktigt.
Det var på riktigt, det var också. Det var lika bra. Har du bra kontakt med dina 2 ex?
Ja, det tycker jag.
Kommer du gifta dig, Anders?
Ja, det tror jag.
Tror du det?
Jag skulle vilja gifta mig. Ja, men precis som du sa, prova det. Varför inte? Man har bara ett liv.
Eller hur?
Och prova det.
Skynda på.
Jag tror det. Jag är 51. Jag ligger precis i hasorna på dig. Ja.
Jag har inte gett upp hoppet än.
Nej, jag menar det. Ja, men, ja.
Kommer vi få hjälpa dig att fria eller så? Vill du ha vår hjälp, mig och Gry? På något sätt?
Nej, bara
jag tror du pratar med mig.
Är du,
hjälper dig
är,
också.
Du är från förhållande nu då? Inte alls. Men du bor i Köpenhamn va?
Nej, jag bor ju i Stockholm. Mitt hem i Stockholm. Men jag kommer vara i Köpenhamn väldigt mycket nästa år.
Saknar du någon att dela din vardag med då?
Ja, men jag har ju mina barn. Men ja, det är, gud vad svårt. Jag kan vet inte.
Det känns som att jobba med film och teater som du gör. Både som skådespelare och som regissör framförallt tänker jag på. Känns ju som en relation faktiskt. Jag läste en artikel i DN med dig nu i helgen där du sa att jobba som regissör och ha små barn är för dig helt oförenligt.
Det var det för mig. Ja,
varför
jag
då?
Hade inte kunnat. Helt enkelt praktiskt. Därför att jag har under de åren när barnen behövde mig som mest så var jag ensamstående. Och för mig är det oförenligt med att liksom gå in i ett filmarbete som regissör därför att det krävs total dedikation. 100% närvaro. Och jag hade inte fixat det.
Och det här är man ju nyfiken på. För jag tror att vi som inte jobbar med det förstår inte vad det innebär att regissera en film.
Nej. Inte jag heller. Jag fattar inte hur det gick till. Nej men det är ju liksom först. Jag kommer ihåg när jag och min kära gamla vän Lolita Rai skrev Svinalängorna. Då satt vi. Jag minns det så väl. För det var en sån här liksom aha-upplevelse. Vi satt på vårt kontor som vi hade då. Och så klockan vid 6 tror jag. Och så bara tittar vi på varandra och sa så här. Det här hade aldrig gått för 5 år sedan. Då har hon 5 barn och jag 3. Och det liksom, då hade vi liksom det där att ungarna kunde gå ut och handla själva. Laga sin egen mat. Man fick, det där att gå på dagis, hämta, fixa mat och allt det. Det går inte ihop. Det går ihop som skådespelare fixar jag det. För då, är det liksom, då gör man en tårtbit på något sätt. Eller man går till teatern och spelar föreställningen. Men det kanske också har med mig att göra att jag inte har... Jag är inte skolad regissör på det sättet. Därför kanske det också tar hårdare på mig. Jag går ju in med liksom allt jag har.
För där är jag nyfiken på. För mig, om man tänker på regissörsyrket så känns det som att man går dit och så säger man men gör lite mer si eller gör lite mer så. Tänk mer så här.
Men det är inte alls det
handlar om.
Det är ju från liksom manusarbetet. Jag lever ju med historien i huvudet. Hur ska vi få till det här och hur ska man göra där, är det bättre så, eftersom man håller på och liksom modellerar och gnuggar hela det här manuset och sen kommer liksom när man börjar åka runt och titta på platser, hur ska vi se ut, titta på filmer, titta på bilder och prata med alla liksom, det är ett sånt kollektivt arbete också. Och
har du märkt av någon avundsjuka från kollegor att du kommer in lite sent och helt plötsligt fick gräddfil in till regissörsrollen.
Gud, vadå för gräddfil?
Jag har ingen aning.
Jag upplever inte alls som någon gräddfil.
Nej, men då så.
Det tycker inte jag. Det är ju ett... Nej, det tycker inte jag. Nej. Det finns ingen gräddfil här. Det är hårt, stenhårt arbete, tycker jag.
Ja, det låter
från början så. Till slut. Mm. Alltså det var det ju också med Svinalängorna som var det första. Sen är det ju jätteläskigt att göra sin andra långfilm. Det är ju då man liksom kommer, det är då man ska liksom sättas på prov.
Får man välja skådis där? För jag tänker att Micke Nyqvist är lite dyrare än de andra, är det så?
Det tror jag. Jag har ingen aning. Det är den avdelningen där
vet, det låter någon annan. Vet man inte det alltså? Utan nej, det du kommer med en kravlista.
Nej, men tillsammans med Jeanette Klintberg som är liksom rollbesättare. Mm. Så att det är ju ett samarbete som vi gör.
Mm. Men när du regisserar skådespelare, jag utgår från att olika skådespelare har olika behov.
Ja.
Från regissör. Funkar det så att här kommer jag, så här ger jag min regi, eller här kommer jag ur skådespelperspektiv, så här behöver jag få min regi. Måste du anpassa dig efter skådespelarna eller får de anpassa sig efter regissören?
Det där är lite nästa kapitel som jag behöver öva mig på. För det har jag tänkt på mycket, att de behöver olika. Jag utgår ju helt från mig själv faktiskt. Jag har inte så mycket annat att utgå ifrån. Och det är... Jag har en väldigt, väldigt respekt för skådespelarprocessen. Alltså jag är så jävla rädd att säga fel saker, för att man kan döda en process genom att säga fel ord. Så att jag tror att jag säger ganska litet, för att jag har sån tillit till skådespelare. Skådespelare är så intelligenta. Och då menar jag intelligenta i hela kroppen. Liksom. Om skådespelaren mår bra, om vi mår bra på en inspelningsplats, om vi mår bra och det är en god stämning, så är det väldigt mycket som kommer av sig självt. Men det där krävde ju också ett väldigt ansvar som jag lägger på skådespelaren. Så man ska också ta sig det ansvaret. Och där kanske kan känna att jag kanske borde hjälpa eller liksom säga mer. Och jag tänker på det väldigt mycket.
Har du varit med om det själv, att en regissör har sagt någonting till dig som du bara säger,
där försvann allt? Jo, men det är man ju. Jag kan inte säga något exempel, men ibland är man så att man liksom, jag hör vad du säger och försöker liksom bara behålla.
Sluta prata.
Ja, lite så faktiskt.
Men är det så, när du rollbesätter då tillsammans med Jeanette, är det viktigt också att man inte bara har en duktig skådespelare utan någon som faktiskt funkar i sociala runt omkring?
Ja, och där kommer ju då den här magkänslan in. Verkligen. Så att det, jag tycker att det har varit så att jag har gått på väldigt mycket intuition. Och där jag också, jag tror att jag också tänker mer kanske att jag inte rollbesätter en och en på något sätt, att man tar en stjärna eller en, utan här har det varit väldigt viktigt att hitta Arvid och Lydia tillsammans, att hitta paret, att hitta kemin mellan dem. Så att det liksom gäller att bygga, det är de där små byggklossarna som är jätteviktiga.
Har du någon förebild som regissör som du tycker wow, vilken bra kille eller tjej?
Många, jag tror att jag har ju liksom min ryggsäck med alla de jag har jobbat med, men alltså, jag älskar ju Per Fly, Micke Marsman tycker jag jättemycket om att jobba. Och jag tror att jag har bitar av dem, och naturligtvis Ingmar Bergman också, och Bo Widberg. Och nu har jag gått och tänkt jättemycket på Liv Ullmann, som jag gjorde enskilda samtal med för många, många år sedan. Och hon som också kvinnlig regissör tror jag har betytt jättemycket för mig, att jag vågade gå över på andra sidan. Mm. Och det har jag inte tänkt på. Utan det kom så här att det var väldigt roligt att träffa henne också. Kunna tacka henne för det också. För hon skapar ett väldigt varmt rum. Att tillåtande
du,
rum.
Att du blev omfamnad av Ingmar Bergman.
Mm.
Och att han tyckte så mycket om dig och använde dig. Eller jobbade så mycket med dig. Har det legat dig till last någonting? Eller har det bara varit positivt?
Jag tror bara det har varit positivt. Ja. Jag vet inte. Det kanske är folk tänker så här, åh gud, en sån här tråkig Bergman skådespelare. Jag vet inte.
Det tror jag inte.
Jag har ingen aning.
Du var i hans hus för så länge sedan.
Ja.
Hur var det? Han är på Gotland.
Ja, får du.
Du har varit inne där, jag har åkt förbi.
Ja, jag var inne där för första gången nu. I somras på Bergmanfestivalen. Vi hade också en liten smygpremiär på filmen. Ja, jag bad att få komma dit faktiskt. För jag kände att nej, men nu är det på tiden. Jag måste få se. Det var väldigt, väldigt, väldigt fint. Och rörande på något sätt. Jag vet inte varför. Men det berodde också på att jag... Nej, men jag kom in där och sen så plötsligt så ser jag en bild på mig och Lena Endre och Ingmar som satt liksom fastklistrad med så lite tesatejp uppklistrad på väggen. Och det var så gulligt. Där sitter vi. Och gud, har han haft den här bilden på väggen? nacken.
Jag tittat var, på.
Och så kul, jävla fint. Alltså jag blev alltså gråtfärdig. Och sen så gick jag in i hans bibliotek. Men jag gick runt där och det var, han är så närvarande på något sätt.
Det måste vara jättemärkligt och mäktigt.
Ja, mäktigt var det. Ja. Väldigt mäktigt.
Du känns så oerhört så innerlig, och när du pratar om att du regisserar så var du liksom uppe i filmer och sånt. Hur är det att vara din kompis när du regisserar en film? Finns kompisen?
Men gud, jag är Pernilla världens sämsta vän, tror jag.
Nej,
men kanske under jobbarjordet. Men jag tror att jag omger mig av en familj och vänner. De vänner som jag har kvar vet ju vem jag är och att jag försvinner, helt enkelt.
Nej, i jobbarjordet liksom, då?
Och sen får man ju vara liksom, sen får man passa på sig själv när man kommer ut ur den här bubblan. Att liksom, det är jag som får ringa. Det är jag som får höra av mig.
Jag är tillbaka.
Ja, faktiskt så. Tillbaka från resan liksom.
Har du kvar många gamla goda vänner?
Ja, jag har ett gäng. Mm. Några, inte många, men jag har ett som är väldigt viktiga för mig.
Mm. Är du romantiker?
Mm. Oj. Är jag romantiker? Vad är en romantiker?
Vi drömmer först.
Tror jag. Nej, nej, men är inte romantiker, är inte att man drömmer om att man vill väldigt gärna att det ska vara.
Men jag tror jag har varit det. Jag tror jag har levt väldigt mycket i min fantasi. Tror jag att jag har gjort. Men jag kanske,
det är väl det som är romantiker.
Ja, är det det?
Ja, jag tror det.
Men det där är ju så lurigt, för det är ju också mitt yrke. Alltså att jag har den fantasin jag har. Jag kan, alltså jag är en väldigt dagdrömmare. Jag kan gå omkring en hel dag och bara vara sysselsatt med mina egna tankar, mina egna drömmar och fantasier. Men det är ju som sagt var mitt yrke, så att det har jag ju användning för.
På tal om drömmar och fantasier då, nu är den här filmen klar. Vad är nästa grej? Är det nutid eller?
Ja, jag tror det. Ja. Nu måste jag tillbaka till nutiden. Nu ska jag först och främst ner till Köpenhamn igen och vara med i Arvingarna som vi nu gör sista säsongen på. Och där, nu har jag en liten roll där, så jag spelar lite i det. Sen ska jag regissera sista avsnittet, så att det är en jättefint känns det att jag liksom kickade igång den och så får jag stänga den. Så
jag tänker ofta på skådespelare men också regissörer, folk som jobbar med teater och med film, som ju går till jobbet och på sin arbetsplats gråter, dör, älskar, snorar, skrattar, vad det nu kan vara, med liksom hela sitt hjärta, för det måste man göra med hela sitt hjärta varje gång, annars blir det ju inte på riktigt. Och sen ställer jag, och så går vi hem. Det måste ju finnas dagar, jag kan tänka mig om du jobbar i kiosk så kan du gå dit och bara göra det. Bara leva igenom den dagen och sen gå hem. Men och man måste väl som skådespelare också utveckla en teknik för att kunna göra det även på sitt jobb som skådespelare eller regissör.
Absolut, och det är ju det som är yrket. Att man lär sig att kunna upprepa. Men på scen så är det ju så att då kommer ju liksom kroppen ihåg. Det är ju liksom kroppsminnet som är så starkt, som är så viktigt. På något sätt tycker jag. Så det är kroppen som minns liksom vad du ska göra. Det är kroppen som kommer ihåg vad du ska säga.
Nu
det är
liksom inte hjärnan.
Nu pratar jag teater. Mm. Ja. På film är det ju mer, då är det ju liksom...
Men då är det något nytt varje dag.
Ja, då är det nytt varje dag. Så då är det liksom mer improvisation liksom på något sätt. Det är ju nu. Och då är det ju bara en gång man gör det. Eller det är flera tagningar naturligtvis. Men ja, man går in med hela sitt hjärta. Och det tycker jag var svårt när jag var yngre på något sätt. Då kunde jag... Det tog mycket längre tid för mig att komma ur en roll. Idag tror jag har mycket mer teknik för det. Liksom. Och jag är utan att blanda ihop också känslor och livet och så.
För det måste vara jättesvårt.
Ja, det är ett svårt yrke.
Ja. För jag tänker om man själv är på teater eller man ser en film, man är helt omtumlad och matt och man vill bara, man vill typ gå och lägga sig och sova en timme.
Ja, jag förstår,
för att handskas med vad man har varit med om. Och så tänker man, men gud, de ska göra det imorgon igen.
Ja. Så där tänkte jag när jag såg Johan Rabeus som jag berättade om några gånger, girige, och han var med Mozart också. Så det, alltså han är helt fantastisk. Mm. Märker man på Micke Nyqvist, han blev ju divig, han är en stjärna.
Nej,
jag vill bara fråga.
Nej.
Svaret var ganska uppenbart.
Tänk på Pernilla och han sa, alltså han är inte vad besviker man aldrig?
Nej.
Men det är väl som, jag vet inte, han har varit ute och, jag ska inte jämföra med så, men han har spelat Real Madrid och så får han komma hem och spela lite allsvenskan, om du fattar liknelsen.
Ja, jag tror att det också kan vara väldigt härligt.
Ja, tror jag med.
Jag älskar Micke.
Jag med. Men att du är singel tycker jag är konstigt. Du är härlig. Du är vrålhärlig.
Vad gullig
du är. Du är på riktigt.
Det kanske gör att killarna inte är lika härliga.
Ja, kan man.
Du nämnde regissör som heter Per Fly. Och då läste jag en artikel i DN nu i helgen. Återigen. Och då pratar man att han ser en inspelningsperiod som ett laboratorium och som ett forskningsprojekt. Där frågan är, hur långt kan vi gå? Hur långt kan vi dra det? Varför finns det en gräns? Alltså man kan väl dra det så långt som man vill?
Eller? Ja, men det är ju där forskningen kommer in, tycker jag. Att se det som det. Att man inte tänker rätt och fel. Utan det är ett undersökande hela tiden. Det är ett undersökande. Ja, men just i det fallet så var det den här föreställningen som vi gjorde. Och då gjorde jag en kvinna som var så fruktansvärt hård. Så jag var så där, alltså jag kände så här, men jag kan inte göra så här, för att hon var så hård mot sin dotter. Mm. Det var liksom mamman som var så hård, och jag hade så fruktansvärt svårt. För jag kände, man kan inte göra så här mot sitt barn. Hon kan inte göra så här. Det är liksom det, nej. Och då var han så envis på att jo, vi prövar och ser hur långt, hur elak kan hon bli. Och då hade jag kände att jag kunde dra det så långt, därför att jag också visste att det fanns ett ljus, att det fanns det var bara en blick i sista scenen, att mor och dotter liksom, det fanns en sorts försoning. Annars hade jag nog inte klarat det, tror jag. Och så fanns det en epilog där man fattar att mamman och dottern till slut får kontakt. Mm. För då fanns det ett ljus, och då kunde vi liksom dra det så långt.
För annars då tar du med dig det hem sen och så mår
nej,
du dåligt.
Nej, jag tror att det handlar om att göra en karaktär trovärdig. Alltså att man inte får bli... Man måste liksom, det är så konstigt att man liksom vill ju försvara den man spelar på något sätt.
Jaha, jag vet.
Även om du gör Hitler så måste du försvara honom. Han är ändå en människa. Mm. Men han gör saker som vi absolut inte kan försvara.
Gud, vad jag aldrig tänkt så. Jag tänkte att man säger, jag vill spela lite, det gör väl ingen. Kan vi spela pedofil ena dagen och lärare andra dagen?
Det är liksom, alltså, om du ska bli grip av en människa, blir berörd av en människa, så måste du hitta sprickor. För gör du bara en människa genom ond, så känner man ja, skit väl dig. Men alltså, för att bli berörd så måste du ha åtminstone sprickor och förstå att det är en människa, tror jag. Jag försöker i alla fall.
Annars kan du dessutom inte beröra.
Nej, precis. Ja.
Mm. Tittar du på tv-serien Game of Thrones?
Nej, jag har inte kommit dit. Nej.
För det är nog första, ja, men jag förstår. Men det är nog första gången som jag på riktigt har tittat på en serie där jag har hatat en karaktär så innerligt. Och sen helt plötsligt känner man sig, fast nej, det gör väl inget. Och så gillar man den och så hatar man någon annan. Ja. Alltså där kan jag verkligen, det här du säger med sprickorna, jag har inte tänkt på det på det sättet. Men att man inser att de spelar med mig. Ja. Alltså jag hakar bara på. De vet ju precis hur de vill att jag ska känna för alla karaktärer. Så får jag bara följa med.
Ja.
Det är häftigt när man blir så berörd.
Ja. Eller hur, det är det.
Jag ska gå på bio.
Ja, gör det!
Faktiskt, jag ska börja med det. Jag har varit väldigt dålig på det. Men den här, jag har varit så sugen när jag såg den här
trailern. Ja, se den på bio.
Mm, den riktigt.
Den allvarsamma leken skrevs då i början på 1900-talet. Mm. Och så på 1970-talet så gjordes det en ny version som hade ett mer kvinnligt perspektiv på den.
Mm.
Säger jag fel nu?
Var det? Nej, det upplevde inte jag riktigt. Jag tycker den är väldigt nära boken på något sätt. Jag tror att nästan vi har ett mer kvinnligt perspektiv på den.
Det var det jag ville alltså, fråga. Hur har du bearbetat den?
Nu är det ju Lone Scherfel som har skrivit manuset. Så att, jag har inte tänkt så att nu ska vi ha ett kvinnligt perspektiv. Jag har bara tänkt som så att jag måste förstå vem Lydia är. Och för att förstå henne så måste jag veta var hon kommer ifrån. Och jag måste få vara med henne. Liksom i sitt äktenskap. Det är saker som, i boken som bara är liksom i brev. Och det var viktigt för mig. För att liksom få en mångsidig, en facetterad liksom människa. Och det är samma sak med Dagmar. Då Arvids fru. Som jag också hade behov av att fatta. Vem fan är hon? Och vi ska tycka om henne. För det ska vara svårt för Arvid att lämna henne. Så att det är väl mer det. Och då har det blivit. Antagligen för att jag är kvinna. Så det är ju inte så konstigt att kvinnorna kanske kommer upp mer på något sätt, att de blir tydligare.
Mm. Nej, det är väl inte så konstigt, och så ska du då få en vinkel. Varför det? Jo, för att regissören är tjej.
Men så ska man se en kärleksfilm, en svensk kärleksfilm på bio i höst, så är den allvarsamma leken.
Ja, det tycker jag. Och den går för alla åldrar. Det har varit väldigt roligt nu också när filmen börjar liksom få sitt eget liv, att det är så många unga, alltså från 16-17, som gillar den. Mm. Det tycker jag är så vackert, det är så fint.
Men tror du att folk kommer gå på bio och se den här och gå hem och skilja sig?
Nej, jag tror nästan tvärtom.
Eller hur, man kämpar
på. Jag tror faktiskt det. Ja, men jag tror att gå hem och ta hand om min familj istället.
Det där är för jobbigt att hålla på.
Ja.
Gräset är ju inte grönare på andra sidan. Det ska klippas där också, eller hur?
Ja, jag tror det.
Mm. Nej, du måste svara bestämt, så
jag kan inte.
Jag måste.
Det finns ju så mycket gräs.
Ja, det finns det.
Innan du går så ska du få ta en fråga ur lådan.
Oj, vad kul.
Den är lite så läskig ut. Det är någon, vem var det som slog den så hårt?
Frågan är
vem var det som slog lådan? Kom inte ihåg. Man ska bara ta och blunda och ta.
Ja. Vad läskigt.
Vad står det? Upplever du helst live? Står det?
Mm, det är Fredrik Wikingsson.
Fredrik Wikingsson. Vad upplever du helst live? Konsert, tror jag. Musik. Ja.
Fick du se David Bowie live någon gång?
Ja! Det var faktiskt det jag tänkte på. Det var faktiskt det jag tänkte på. En liten konsert i Italien.
Nej.
Jo, helt fantastiskt.
Berätta, vad var ni? Vilka var ni?
Jag tror att det var i Livorno. Säger jag fel nu? Jag är så dålig på att komma ihåg städers namn. Det var på inspelningen av Detaljer som vi gjorde där. Så det var en del av filmteamet. Så fick vi reda på att han skulle ha en konsert. Du vet sådär, alltså, det var som Stortorget.
Nej men gud.
Men helt magiskt. Helt magiskt. Det är den vackraste konserten som jag någonsin har varit på.
Fantastiskt. Vad sjuk man blir.
Det var, men det, jag glömmer aldrig. Helt otroligt. Så att det, ja, det tror jag är svaret på frågan.
Nu har vi helt glömt. Vi har inte pratat någonting om Darth Vaders mamma, men vi kanske ska släppa det
nu. Så vet du, jag kände det när jag började säga. Det kommer alltid upp Darth Vaders mamma när man pratar om det. Och så ser man din filmografi och dina teater. Och så känner jag sig taskigt att bara prata om det hela tiden. Så jag tycker vi skiter i det.
Men det är ju fantastiskt ju.
Ja, det var det väl. Men tänk vad mycket annat fantastiskt också.
Ja.
Okay. Ja, det är så här rolig knäpp grej som man har med sig i livet.
Verkligen.
Ja. Jag tycker faktiskt inte det är speciellt jobbigt. Jag tycker mest det är kul. Det är som en sån där. Ja. Jaha, det gjorde jag i 10 dagar i mitt liv. Filmade kanske 10 eller 15 dagar. Och så har man med sig det resten av livet. Och det var en väldigt underbar upplevelse att göra.
Blir du inbjuden till sci-fi-mässor?
Ja, det blir jag faktiskt. Ja. Men jag hoppar det.
En sista fråga. Jämför klimatet Stockholm-Köpenhamn att bo och leva i?
Ja, alltså jag säger bara cykelbana. Alltså Köpenhamn är ju den bästa stad att cykla i.
Mm.
Här är ju livsfarligt. Sen finns det en, jag vet inte, det finns en lätthet i Köpenhamn som jag älskar. Jag vet inte vad det är, men det är något, det finns en, det är något det danska humöret som har ett någon tillåtande sätt.
Är vi ängsliga i Stockholm?
Ja, vi är lite tunga.
Mm.
Så det är liksom så här, ska vi ta en drink? Ja, det gör vi. Man går ut och tar en drink. Jag vet inte, jag gör det sällan, men vi går ut och äter middag liksom.
Ja, men
där, man kan gå ut en timme och ta ett glas. Alltså, det vet jag inte, det finns en lätthet.
Det ska bokas som jag tycker så himla mycket.
Ja, bokas och planeras och sådär. Mm. Och mycket parmiddagar. Och det har jag fan aldrig varit på i Köpenhamn. Man går ut och tar ett glas.
Jag älskar Pernillas röst, du ska bara kunna prata. Det är något sådär lättsamt och melodiöst över det. Håller du med mig? Det är så lite, inte kvittrigt, för det låter jobbigt, men det är lite såhär porligt. Och så alltid lite
som en fjälljock.
Ja. Vad gulligt.
Tack.
Lycka till med den allvarsamma leken. Hoppas att ni får alla priser.
Hoppas folk kommer att se den framför allt.
Ja, att alla går och tittar på
den. Det är att man fortfarande går på bio, för det är så underbart att gå på bio.
Jag går rätt mycket på bio. Jag har fått en
bra
bio.
Mm.
Ja, jag skäms. Jag borde gå oftare.
Jag har fått en bio.
Senaste året jag också.
Uppsving.
Och tänk att Micke Nyqvist var både dyr och dryg.
Ja, tänk att han var det. Tänk att han har tappat det helt. Det står Pernilla.
Ja, det liknar honom.
Ja. Det är faktiskt inte liknar honom. Tusen tack för att du var hit.
Tack.
Thank you.